Vår värld är fylld av hemligheter. Får man reda på en hemlighet så vill man ju gärna veta vad som döljer sig bakom den. Eller under den. Välkomna till UFO-podden. Det här avsnittet ska vi ägna åt, ja, låt oss säga, en hemlighet långt under våra fötter. Jag heter Sebastian Krantz. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Vi ska idag berätta om en jordburen astronauts bekännelse. Det handlar om en rymdintresserad som tillsammans med sin vän kommer över en hemlighet utan dess like. Redan som liten så drömde jag om att en dag få sväva fritt där uppe i det svarta. Där stjärnorna lyser som starkast och där jorden bara är en färgglad studsboll, svävande i ingenstans. Jag minns tydligt hur jag ständigt tecknade rymdraketer och luftballonger under lektionerna som liten. Hur jag brukade låtsas att flygplanet var ett rymdskepp då vi flög utomlands med familjen. Allt som jag kunde förknippa med rymden, farkoster och planeter, älskade jag. Det där tog aldrig slut. Det var en längtan som ständigt växte inom mig och jag blev nästan som galen för ett tag. Eller så är jag galen än idag. Galen i att få veta mer. För nyfikenheten kan skrämma en som inte är beredd på svaret. Men för mig så var det tvärtom. Jag var alltid förberedd på det overkliga. På ett svar som var utom min egen förståelse eller intelligens. Och det blev ett mantra som jag levde efter. Ständigt sökande efter någonting nytt att upptäcka. Jag är helt säker på att du själv eller någon av dina klasskamrater i skolan eller dina vuxna vänner hade en dröm om att en dag få bli astronaut. Eller har jag fel? Alltid så var det någon i klassen eller i vår omgivning som pratade om det där yrket som då kändes som en dröm eller nästan som en fantasi, en overklighet. Det är väl bara otroligt intelligenta eller smarta personer som kan bli astronauter, tänker du. Men vad säger du om jag avslöjar en hemlighet? Att så behöver det inte alls vara. Man kan faktiskt utforska rymden alldeles på egen hand och bli en, som jag kallar det, jordburen astronaut. Allt som krävs är lite verktyg, fantasi och ett intresse. Och så måste du vara aningen kriminell, vilket jag inte rekommenderar någon att vara. Men nu så ska jag avslöja någonting alldeles fantastiskt och unikt för dig som vill utforska rymden på egen hand. Men om vi säger uppifrån och ner istället för nerifrån och upp. Håll i dig. Runt om på jorden, långt, långt under marken, så finns det någonting som jag själv valt att kalla för underjordiska rymdstationer. Du har säkert hört talas om bunkrar som militären grävt ner här och där. I dessa bunkrar, som också kan vara spännande såklart, så döljer det sig tyvärr ändå inte så mycket som har med universum eller rymden att göra. Allt du egentligen kan förvänta dig av de där bunkrarna är att du inom loppet av några minuter troligtvis åk dit för olaga intrång och du kanske hinner bli gripen också. Onödigt, enligt mig. Men om du är duktig på att gräva och har lite kontakter så kan du ta dig ännu djupare och hitta de långa tunnlar som leder till de där underjordiska rymdstationerna. Jag slår vad om att du inte har hört talas om det här. Vilket inte är förvånande överhuvudtaget. Om allt och alla visste om att det fanns rymdstationer att besöka under jorden så skulle det ju inte vara någon vits med att gräva ner dem. För då skulle det ändå inte vara någon hemlighet. Ja, du kanske börjar förstå att det självklart är någonting som måste döljas där nere. Man vill helt enkelt göra det omöjligt för oss andra som inte vet att hitta dem. Men jag däremot, jag har koll på en hel del hemligheter. Och jag lyckades tillsammans med min vän lista ut ungefär vart en sån där rymdstation borde vara nedgrävd. Och till vår stora förvåning och skräckblandade glädje så hittade vi en. Det tog oss 3 år att till slut ta oss in. Det här är vår berättelse. Om du åker buss, tåg, flygplan eller om du bara befinner dig på offentliga platser bland andra människor så möter du ju olika nationaliteter, utseenden och språk. Du kan bara observera och föreställa dig vad de där konstiga orden betyder, för du själv kanske bara behärskar ditt eget språk, kanske engelska, tyska, franska, vad du nu lärt dig. Sen så finns det ju språk som vi kan kalla för de hemliga språken, språk som det inte finns någon ordlista till. Du har säkert hört talas om rövarspråket, tvärtomspråket och så vidare. De är ju skapta mestadels för skojs skull. Och de är inte heller vidare svåra att förstå om man är duktig eller känner någon som kan. Men det finns de språk som är betydligt mycket svårare än rövarspråket. Så kallade kodspråk. Och de kan vara mycket svåra att knäcka. Men om man lyckas så kan man få reda på någonting som egentligen skulle hållas hemligt. Och det hände min vän. På en pittoresk liten gågata i en stor stad så arbetade han på ett lokalt café. Dit kom ofta auktoritära personer för en dagsfika eller kvällskaffe. Och det var bara så det hade blivit. Kanske för att det var svindyrt. Kanske för att det bara hade blivit så för att ägaren själv var en sån där person. Hur som helst så satte sig alltid en man vid ett bord i väntan på sin kamrat runt klockan 14.00. Samma tid varje onsdag. Inte någon av gångerna så kom han eller vännen för sent. Alltid vid samma klockslag, samma bord på samma plats. Till en början så var det ingenting mystiskt med det. Men min vän började senare lägga märke till någonting som han uppfattade som underligt. När den första av de båda männen kom in så beställde han åt de båda två. Han talade då engelska och förklarade att han ville bli serverad när hans vän anlänt. Mannen som var runt 60-70 års åldern var alltid trevlig och aningen skämtsam. Ibland så stod han kvar en stund och talade med de anställda på kaféet. När hans kamrat kom in och de båda slog sig ner så bad de om att få sitta där ostört. Det var viktigt att ingen kom för att fråga om de ville beställa någonting mer. De förklarade alltid att det var bra som det var och att de själva kunde komma fram. Dessutom så bar de alltid om bordet i hörnet av kaféet. Det var egentligen till för ett större sällskap, lite mer ostört och en bra bit ifrån både ingången och andra bord. Min vän förstod snart att de också valde en tid då minst människor vistades där inne i kaféet. Faktum var att efter morgonruschen så var det nästan tomt där inne till klockan 17 då alla andra slutade jobba. Så där kunde ju männen sitta i lugn och ro och småprata utan att bli störda av någon. Då den andra mannen kom in, han också i samma ålder, så satte de sig ner och påbörjade sin konversation. Alltid i mycket låg volym. Så fort någon kom för nära så upphörde de att tala. Och det här gjorde min vän nyfiken. Han funderade på vad det var som kunde vara så hemligt och han försökte lista ut hur han åtminstone kunde få höra några ord av vad de sa till varandra. Och det tog inte lång tid innan han kom på en alldeles utmärkt lösning på sitt problem. Caféet hade både larmsystem och övervakningssystem som gick igång då man larmade byggnaden vid stängning. Men det fanns också en funktion som gjorde att man kunde behålla kamerorna påslagna. Kamerorna tog både upp ljud och bild i hög kvalitet då det var ett alldeles nyinköpt system från en modern firma. Min vän, som var ansvarig för personalen, visste mycket väl om hur han larmade på och av. Det tog inte lång tid innan han lärt sig hur man spelade in kamerornas olika vinklar. Hans pass på kaféet blev både intressant och förväntansfullt. Nu så skulle han ju snart få reda på vad gubbarna egentligen pratade om. När det var dags för stängning så var han ensam kvar där inne. Han hade valt att skicka hem en av tjejerna som arbetade där, vilket hon inte tackade nej till. Han laddade en kopp och satte sig vid skrivbordet i personalutrymmet och tryckte på play. Han blev besviken. Snart så förstod han att männen talade ett språk som han inte begrep. De satt också och skrev på ett varsitt block och bokstäverna där kunde han inte tyda. Men bara någon vecka därefter då jag fick höra om det hela så blev jag inblandad. Jag skulle nu bli medpassagerare till en oförglömlig resa. För jag har nämligen alltid haft ett dolt intresse för kodspråk. Det blev en svår nöt att knäcka. Men nöten fanns där och jag skulle hitta den, vilket jag också gjorde till slut. Låt mig berätta om vad jag fick reda på genom det där hemliga språket. Männen började alltid sin konversation med att säga: på heder och samvete, enligt avtal och tystnadsplikt, innan de skakade hand. Alla meningar har vi inte kunnat tyda, men därefter följer beskrivningar av någonting som vi aldrig kunnat ana. Djupet är klarlagt. En karta enligt IP-kombination följt av dessa siffror. Markägare ovetandes. Flygfarkost radar blackout, icke sensormottaglig, icke uppkopplad. Syresatt. RZ-3099 är introducerad till parterna enligt denna beskrivning. Det var några av de ord och meningar som vi lyckades förstå. Vissa andra saker sades också. Mycket var fullständigt oförståeligt. Men den där IP-kombinationen eller IP-adressen lyckades vi spåra upp. Den tog oss till en webbsida-adress utan namn, utan bild eller grafik. Det fanns ingenting där. Allt som syntes var en vit bakgrund. Precis som det gör om man försöker ta sig in på en hemsida utan uppkoppling. Men genom ett enkelt högerklick så förstod vi att den vita bakgrunden i själva verket var en bild som gick att spara. Efter några timmar i Photoshop så lyckades vi ta fram den karta som tidigare varit dold för allmänheten. Förmodligen endast tillgänglig för högt uppsatta inom ett hemligt organ. Men nu så hade vi den i våra händer. När vi då insåg att vi förmodligen avslöjat en mycket stor hemlighet så förstod vi också att det förmodligen fanns någon eller något där ute som trackade hemsidan och som snart skulle hitta vår IP-adress och spåra upp oss. Men som tur var så tänkte vi på det där innan och vi använde en dator på en flygplats, vilket förhoppningsvis skulle göra saken svårare för våra nya, låt oss säga, fiender. Nu är jag ganska säker på att ni vill veta vart den där kartan skulle leda oss. Och det ska jag nu berätta. Kartan visade endast streck och siffror. Det syntes varken terräng, namn på platser eller länder. Det innebar att kartan alltså kunde visa platser utspridda över hela världen. Det gick också att urskilja större svarta punkter följt av en sifferkombination. Och det blev kartan som var vårt svåraste uppdrag. I nästan 2 år arbetade vi med att försöka mäta oss fram, beräkna avstånd och jämföra med den världskarta vi är vana vid att se på. En uppgift som blev svårare att lösa än vad vi trott. Men till slut så lyckades vi även knäcka denna nöt och framför oss så visade sig ett myller av platser utspridda över jorden. Fast under ytan. Det var när vi dubblade sifferkombinationen på kartans alla hörn som vi sedan enkelt kunde placera den ovanpå en vanlig karta. På så sätt så blev strecken lättare att förstå och det var vägbeskrivningar och positionsangivelser. Vid varje punkt så fanns också ett beräknat djup till ett angivet mål, tro mig. När vi till slut såg allt det där framför oss så blev vi som galna. Äntligen så hade mitt intresse för det omöjliga givit mig någonting tillbaka. Det kändes som att någon förklarat meningen med livet för mig. Det var det här som jag var menad att göra. Inom loppet av bara några dagar så hade jag och min vän packat våra väskor för att ge oss iväg. Vi hade faktiskt bara 90 mil till en av platserna utpekade på kartan. Vi bestämde oss för att till en början bara passera platsen för att se om det fanns någonting att se överhuvudtaget. Vi visste att det vi skulle möta fanns under jorden. Kanske fanns det en lucka av något slag. Vägen dit skulle bli svårare än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Då vi hade 1,5 mil kvar till punkten så var allt vi hade framför oss skog. Stora ståtliga granar, tätt planterade, flera mil åt alla vindriktningar. Det var bara börja vandra. Vi gick och vi gick. Allt vi tog med oss på vår promenad var en kompass, karta, mobiltelefoner och lite att äta på vägen. Vi ville vara smidiga om vi behövde fly. 1,5 mil ska väl inte ta särskilt lång tid, tänker du. Men nu var vi alltså tvungna att gå igenom svår terräng och dessutom så skulle det snart bli mörkt. Men vi var bestämda. Nu hade vi åkt lång väg för vår livs upptäckt och någonting väntade på oss. Någonting stort. Och till slut så hade vi bara meter kvar. Där stod jag och min vän, föll ner på knä med vetskapen om att under våra knäskålar så döljer sig en hemlighet. Det kunde inte bli mer spännande. Bäst av allt var att runt omkring oss så fanns ingenting. Inte så mycket som en elstolpe. Och vi förstod att vi var mycket långt ifrån närmsta stad och vår tid här kunde spenderas ostörd. Vi hade varken med oss spadar eller andra verktyg för att gräva. Vi hade nämligen redan listat ut att det måste finnas en väg in, då det var alldeles för djupt för att gräva. Troligtvis så var platsen borrad. Vi skulle nämligen hitta till någonting 200 meter under jorden. Det man närmast kan förknippa med ett sådant djup är någon form av gruva. Men här så fanns det inte några som helst spår efter en sån. Vi började rycka i mossan på marken, flytta på stenar och sparka på träd. Vart dolde sig luckan? Skulle vi återigen få jobba med siffror och gåtor? Så blev det mörkt. Men det var mörker som behövdes, för plötsligt så hörde vi någonting. Vi tystnade och hukade oss hastigt. Var något på väg att hända? Var det någon som närmade sig? Vi förstod ingenting och förväntade oss det värsta, att vi var påkomna och hittade. En grans stora barrtäckta grenar blev vårt skydd då vi plötsligt hörde ljudet igen. Ett kort pip. Ungefär som när en tvätt eller diskmaskin är klar. Som om någonting pockade på vår uppmärksamhet. Efter att ha suttit där under granen i nästan 30 minuter så kom vi till slut fram till att vi trots våra misstankar skulle försöka lokalisera ljudet. Vi smög oss närmre och hörde att det till vår stora förvåning verkade komma ovanifrån, som ifrån ett träd. Var det en kamera? Nej, då skulle vi ha blivit upptäckta för länge sedan. Så vi använde mig som fotstöd åt min vän som klättrade upp i en av granarna därifrån ljudet verkade komma. Där fann han någonting. En liten, metallfärgad, rostig knapp. Helt utan beskrivning. Vi diskuterade om huruvida vi skulle trycka på knappen eller inte, men som sagt så hade vi inte rest för att gräva i marken eller titta på granar. Min vän pressade försiktigt knappen som gnisslade till. Och kort därefter så dånade det förskräckligt och marken under våra fötter började ge ifrån sig små vibrationer. Min vän kastade sig ner ifrån trädet och landade som tur var på den mjuka mossan. Vi backade så snabbt vi kunde och gömde oss återigen under granen. Nu kunde vi bara observera det som snart skulle uppenbara sig. Efter cirka 15 sekunder så började marken vibrera något fruktansvärt mycket. Rötter sprätte åt alla håll och stenar började rulla sin väg. Vi insåg att någonting var på väg upp. hade vi framkallat en jordbävning, ett slukhål. Vad det än var så var det skrämmande intressant och vi båda satt där ihopkurade i väntan. Till slut så exploderade marken. Framför oss så syntes bara ett moln av jord och lera. Vi båda låg handfallna livrädda för det som nu tagit sig upp. När molnet lagt sig så försökte vi se oss omkring och igenom den mörka dimman. Där stod nu någon form av hiss. Nu kanske du ser en smutsig rostig korg hängandes i några stålvajrar redo att hissa ner oss till den mörkaste gruva av de alla. Men där har du fel. Den där hissen gick inte att efterlikna med någonting som vi sett tidigare. Den var både belyst och mycket modern, men helt utan in- eller utsyn, utan fönster, till synes utan dörrar. Men lika bestämt som vi tagit oss hit, så skulle vi ta oss in i den där hissen. Fortsättning följer.
Radio Play.